välkomna till Tronspelet, Aftonbladets härliga podd om Game of Thrones. Vi har kommit till säsong 7, avsnitt 3, The Queen's Justice. Bara det liksom namnet kan man ju ana lite grann om vad det här kommer handla om. Jag sitter här med Marcus Larsson, jag heter Sandra Weibro och Tove Björnlund är inte här idag, utan hon är på någon slags partyresa i Spanien.
Hon gör osedliga saker, förhoppningsvis.
Troligtvis, förhoppningsvis.
Ja, om jag känner henne rätt så har hon ett liv nu.
Ja, precis. Livear Jamie och Cersei kanske. Ja.
Men vi har ju en bländande ersättare inne.
Ja, precis. Niklas Svent, välkommen.
Ja, tack.
Tjena!
Som aldrig har varit på en partyresa. Alltid stått i tjänst när man behövs i podiumet.
Exakt. Han är lite grann av en expert på, vad ska man säga, krigen i Game of Thrones och vilka trupper som alla har nu. Och ja, gjorde jag... även en så här fantastisk genomgång av det i vår Game of Thrones-bibel.
Ja, precis. Jag har till och med... Inför att jag skrev den här artikeln så såg jag om hela serien och antecknade alla förekomster där någon nämnde någonting om hur mycket trupper de hade och sådär. Så det går inte att veta något om det som jag inte vet. Sen är inte det så mycket, för de är ju ganska vaga.
Ja, men du gjorde ändå en uträkning, ja. Och kom fram till att Daenerys Targaryen hade den överlägset största armén.
Ja, det var ju inför säsongen, sen har det ju hänt lite saker som du vet.
Ja, precis. Ja, vi kommer ju komma till det lite senare, men det... Ja, det blir härligt. Men vi tänkte börja med ett litet samtal. Och det är Elin från Luleå som har ringt oss igen.
Ja, men vad trevligt.
Hej Tronspelet, Elin i Luleå här igen. Jag har lite tankar efter andra avsnittet som jag vill dela med mig av med er. Det första är mötet mellan Jamie och Randall Tarly. Jag bara tänkte på det att om Randall strider med Lannister så delar ju det familjen Tarly. Eftersom Sam obviously är på Jon och Daenerys-sidan. Skulle det inte vara en väldigt fin hämnd om Sam fick döda sin vidriga pappa i en eventuell strid och att hans mamma och systrar väljer hans sida? Det andra var när Jon säger till Sansa, "Until I return, the North is yours." Vilket gav mig dåliga vibbar då det påminner extremt mycket om när Robb lämnade Winterfell till Bran och det som sen gick åt helvete. Är detta bara en av alla passningar till säsong 1 i detta avsnitt eller är det en plantering om att något inte kommer gå väl? Vad tror ni? Sjukt bra podd som sagt. Tack!
Ja,
precis. Det låter väl inte som en helt otippad grej att Sam kanske skulle få en hämnd på sin pappa.
Nej, det är väl väl kan man tycka.
Ja, ja, men samtidigt jag tycker så är Tarly-tråden
alltså, det är mest spännande.
Det är liksom inte där tankarna ligger just nu i den här säsongen. Jag skulle inte, jag vet inte fan vad de ska göra av den. Däremot vad han är viktig som Tarly, pappan i den bogen han är i nu, det är ju att han ska ju vara något militäriskt geni. Han var väl den enda som manövrerade ut någon jag har glömt. Men i alla fall...
Det är tur att vi har en expert.
Ja, det är tur att du är här, Niklas. Förlåt. Jo, men så därför är han med och är på Lannisters sida. Men jag tycker den tar i tråden för dem. Det kan man väl ta sen.
Ja, och sen det här olycksbådande i att Jon lämnar Winterfell till Sansa.
Ja, men det har de ju planterat här länge. Att det inte ska, att det ska någonstans skära sig mellan Jon och Sansa eller att något annat ska hända. Men det kommer ju inte gå så lätt där uppe.
Nej.
Men jag gissar bara nu, men jag tror ju att det är Sansa som kommer styra Norden inför slutspelet. Mm. Det blir drottningarnas kamp liksom. Mm. Eller vad tror ni? Eller Jon får ju grovgöra helt enkelt. Mm. Han får gå upp och slåss mot mitt lag.
Sansa är väl säkert en bättre regent. Jon är ju lite, han är lite dum sådär. han har hjärtat på detta stället.
Ja, han är lite mer Ned Stark.
Ja, alldeles för. Han håller inte måttet i det här lite mer.
Nej, han verkar inte gilla det han gör så mycket heller. Han vill inte hålla på med det här. Mm. Nej, men Sansa vad som kommer hända vet vi ju inte. Men Sansa kommer ju bli regent av Norden förr eller senare, tror jag.
Mm. Apropå det så kan vi kanske börja hela liksom genomgången av det här. Ja, det hände ju rätt mycket i The Queen's Justice avsnittet.
Ja, det är konstigt nu den här säsongen, för att, så tror jag pratade om det innan, att avsnittet är 63 minuter, det är ett av de allra längsta, men de känns väldigt korta. Men visst, nu börjar det gå undan. Det är ju tydligt så, inte så att Sir Davos och Jon Snow promenerar i buskar och snår i flera år innan de kommer fram. Utan nu börjar ju färdmedlen de använder i Västerås gå fort.
Precis.
Man klipper direkt, så är de på stranden, så är de där. Tjoho! Det hände aldrig förut i den här serien.
De hade en rätt liten båt.
Ja,
fast det kanske bara var, de kanske hade en större båt längre ut.
Ja, jag vet inte.
Annars känns det som lite osäkert att färdas på en liten eka. Ja, vi är hos John och Danny möts.
Jag vill bara säga, det finns massa roliga detaljer i det här mötet. Det här har vi väntat på i säsong efter säsong efter säsong. Jag vill bara säga, innan vi tar mötet, det måste få en poäng i att drakarna sniffar lite på Jon Snow där när han kommer, eftersom vi och drakarna vet väl att han är en Targaryen. Vad finns det för?
Ja. Han hade en liten sniffning.
De kollade in sin släkting, kände jag.
Ja, men det var väldigt roligt ändå hur både Davos och Jon liksom kastade sig mot marken.
Ja.
Och de andra är lite så här, ja. De flyger ju runt här liksom.
Ja.
Det är rätt vanligt. Man vänjer sig nästan.
Ja.
Vad tyckte ni om John och Dennis möte? Nej, vi går vidare.
Det var en otroligt bister Daenerys. Jag vet inte om det är ett spel att hon lägger till sin mask för att liksom sätta sig i respekt eller sådär. Om det liksom beskriver hennes resa mot en mycket hårdare och liksom kallar det regent. Det var ju liksom inga, det har vi sett några gånger förut i säsongen, så det var ju inga liksom öppningar till någon sorts vänskaplighet eller mysstämning sådär. De var liksom, du ska böja knä och sen inte mer med det.
Ja, det var väldigt kyligt.
Ja.
Och det visades också i hur de liksom presenterades, vilket var rätt roligt.
Jag menar,
när de presenterade liksom Danny som Queen of the Andals och bla bla bla, Breaker of Chains, bla bla bla. Och sen kommer Davos och bara, ja, det här är Jon Snow.
Han är kungen av Norden.
Han har ingen liksom lika lång
beskrivning. Jag tycker det var fantastiskt roligt. Men alltså det här är väl så, fans, de leker lite med fansen också. Det är många som vill att Jon och Danny ska bli ihop. Det vill inte jag. Men jag läste om när skådespelarna själva, eller Kit Harington, berättade om den här scenen, så tyckte han att det var rätt logiskt. För man måste liksom, man kan inte ha tittarnas blick, som ju känner Danny väldigt bra och John, utan vad de försöker förmedla här på ett ganska bra sätt, det är ju två främlingar som möts, som inte vet om de kan lita på varandra. Så det är ett ganska, det är ett ganska okokt möte. Alltså det är inte så rafflande, men jag tycker det är ändå ganska välskrivet och trovärdigt. Så.
Ja, de håller på att dra upp liksom deras gamla historia också, Targaryens och Starks. Men Danny använder liksom det till att säga att Torrhen Stark back in the days.
Nu har Niklas lyckats förstöra mikrofonen.
Ja, precis. Vi kan ta en liten paus.
Ja, du pratade om att de tog upp historien.
Ja, precis. Daenerys kräver ju hans trohet, för att det gjorde liksom Torrhen Stark back in the days för liksom flera
hundratals år sedan.
Exakt. Så att han liksom, ja, men han drar upp liksom hennes pappas historia, liksom galne kungen nu, han mördade folk. Så det är lite så här positionering liksom.
Men de kommer ju faktiskt ganska snabbt till det viktiga, varför de är där. Det är ju, alltså, det är ju mitt lag, The White Walkers.
Precis.
Det jag undrar här, alltså Daenerys har ju varit med om en del, hon vet ju att det existerar lite övernaturliga saker i världen. Jag menar, det är inte alla som har tre drakar som kan knalla genom eld.
Warlocks.
Varför hon, ja precis, warlocks och allt möjligt skit. Och ändå så är hon skeptisk till att komma och säga att The White Walker, som ju i den här världen vi är i, är en ganska stor legend. Så är hon skeptisk. But why?
Precis, ja, men det känns som att hon är väl så fokuserad nu på Cersei och liksom att ta över liksom det riket. Så det här känns nog som att det bara, hon är ju inriktad på det målet. Och det här är lite grann av en sido liksom grej för henne.
Jag tycker den finaste mötet är ju det mellan Jon Snow och Tyrion.
Ja, det är fantastiskt.
Alltså jag har inte sett fram emot att Jon och Dany ska mötas alls, för det är så givet. Men Jon och Tyrion, det har man ju längtat efter.
Sen avsnitt 2 eller vad var det?
Sen första säsongen.
Ja, precis. Bastard of Winterfell, hej. Dwarf of Castle Rock, hej. Det är liksom redan där liksom lite blinkning. Det är härligt. Och han försäkrar också att han inte har legat med Sansa.
Ja, det är viktigt.
Det är viktigt för Jon som har någon slags
Nej, men han är rolig också när han säger att han skulle gå och grubbla där på klippan, men då står redan en Jon.
Alltså det, mästergrubblaren.
Det är rätt mycket den här säsongen att de är så medvetna om serien, så de skriver in massa såna här påskägg där man kommenterar liksom det tittarna känner för karaktärerna. På ett ganska, det funkar ju det mötet. Men som vi har pratat mycket i den här podden, som du säkert vet Niklas, så har vi förutspått lång tid att i Dragonstone så kommer man skapa ett sorts LKAB. Alltså ett drakglas AB som ska utvinnas. Så nu verkar det bli...
Ja, men tack
det för... känns inte det som ett helt avsnitt i framtiden när de smider drakglas.
Ja, men tack för lite medling av Tyrion.
Ja.
Men vi har fått ett mejl här apropå, så vi kan ta i samband med det. Tjenare, mitt namn är Daniel, jag är från Växjö. Vill bara säga att er podd är briljant. Sen har jag en fan-teori om vår älskade Gendry och hans återkomst. Att vilken hans roll kommer bli. Med tanke på att Gendry är vår favosmed och kanske den enda som är känd smed i serien så vitt jag vet, så funderar jag på om han kommer fungera som något typ driftchef nu när LKAB ska expandera till Dragonstone för att utvinna drakglas. Vad tror ni om detta?
Jag tycker det är en lysande fan-teori och jag kan bara applådera den.
Ja, det är bästa på länge.
Ja. Att han bara står där i bara överkropp och en stor hammare och bara...
Utvinner drakglas.
Helt så här okommenterat så är det bara Henry som står där och bankar drakglas. Liksom. Absolut. Jag är med på den.
Ja, jag skulle gärna se lite fanfiction hade... om det här.
Ja.
Ja, det finns väl någon också som tror att Gendry kommer dyka upp i Norden sen då, eftersom, ja, jag är skitsamma, jag vet inte var som dyker upp. Men det här var för bra, jag säger ja.
Ja, nästan så att jag föredrar det framför det jag verkligen tror, att han kanske kommer dyka upp i typ Brotherhood.
Absolut.
Ja, för att det är liksom, det finns ju ingen emotionell, förutom det uppenbart komiska om Gendry står och smider svärd, så finns det ju ingen emotionell koppling till handlingen om han inte får träffa Arya igen. Gendry.
Nej.
Vi har fått ett till läsarmail från Magnus Dahl.
Ja, precis. Vår gamla tronspelare här som liksom följer oss från sidlinjen nu kan man säga. Hej tronspelet, tänk om det blir så att Jon och Dany blir ihop men aldrig får reda på att de är släkt. Det vore inte det typiskt.
Typiskt, ja.
Vad tycker du om det, Niklas?
Nej, det vore väl härligt. Och leva i ovetskap om den saken i så fall.
Men vill ni att de ska bli ihop?
Det känns lite grann också som att det skulle bli en så här, ja, men ska de sitta och mysa där medan det är massa krig och hela världen? Liksom?
Att de struntar i allt och stannar på Dragonstone.
Exakt.
På en björnfäll eller vargfäll.
Det finns ju grotto där också.
Ja.
Du kanske blir lite förbannad då om han liksom otrogen mot din favorit.
Ygritia? Ja. Nej, han ska inte gå och slaska med några andra.
Han ska vara trogen.
Han ska vara trogen sitt svärd och sin familj, kan man säga. Och då menar jag svärd, inte någon, det är inte någon omskrivning för något annat. Vad heter hon? Ja, nej, men det ska bli, det som är intressant med Danny och John, det är ju hur i helvete de ska få, och när och hur de ska få andra än Bran Stark att tro på att han är en Targaryen. Jag hoppas de inte blir tillsammans. Det finns andra bågar som är intressantare än att de ska hålla på ha tung hockey mot vind.
Ja, vi får se hur det går.
Men alltså sen det går ju inte så bra för Dany och henne, framförallt inte Tyrions listiga taktiska manövrar har ju funkar ju så där i det här avsnittet, kan man väl säga. Men vilket gör att vi får ju flytta oss till min favoritplats, King's Landing.
Ja, varsågod Marcus.
Nej, men fan. Ah, vad tråkigt. Nej, men Cersei naturligtvis. Det är ju mycket Cersei och Danny i det här avsnittet, eftersom man på något sätt försöker visa deras planterar ju hur de försöker regera. Danny försöker regera med mer diplomati och Cersei, hon är lite mer Liam Gallagher. Alltså rockstjärna. Nu gör hon ju ta med fan vad hon vill. Men i alla fall, Euron Greyjoy, vår danska vän, han kommer ju med Laria och den tredje sandormen och höll på att säga Varys. Men
Yara.
Ja, precis.
Och det är ju hennes gåva. Och gåvan är ju, som vi trodde i första avsnittet, att sandormen och Ilaria blir ju gåvan, den ovärdeliga gåvan.
Exakt. Cersei får sin hämnd.
Hon får sin hämnd, ja. Jag vill bara säga att den gåvan är inte, den är inte ovärdelig.
Men det beror på hur man ser det. Om man som Cersei ligger och drömmer om olika hämndmordplaner liksom hela nätterna, så kanske
hon verkar lägga mycket energi på det i alla fall, att det ska bli så riktigt vedervärdigt det någonsin kan bli.
Ja, det verkar ju vara som en lämplig regent. Ja. Sådär. Ja, vad tyckte ni om man hoppar på hela, alltså, för det är ju ändå en av de längsta scenerna i avsnittet. Vad tyckte ni om hennes avrättning inom situationstecken, hennes tortyr av?
Ja, det är lite intressant att de prioriterar så tydligt liksom hämnd framför andra sätt att använda de där fångarna på. Om det nu är så att hon faktiskt har gett dottern en dödskyss och så. Ja, det kan man inte vara helt säker på kanske. Men att hon, ja, inte försöker, hon är bara hämnd för henne. Det finns inget så här, ingen politik att hämta där, utan hon ska bara dö så fruktansvärt som möjligt.
Ja, hon har hittat på ett rätt utstuderat sätt också. Och det är ju verkligen öga för öga exakt. Mm. Att de blir förgiftade på samma sätt, och även att hon säger ju till Ellaria att du ska liksom tvinga se din dotter ruttna, vilket det också anspelar på i säsong 6 där de börjar prata om att Myrcella ruttnar i sin grav, att hon tyckte det var hemskt att tänka på det.
Ja, man undrar ju så här, när man har tittat på Game of Thrones så här länge som vi har gjort, eller och som de som lyssnar har gjort, så de har ju varit rätt uppfinningsrika med spektakulära dödsscener. Så man tänkte ju, jag var rädd att de skulle gå slaskvägen, att det skulle bli blodigt och äckligt. Och jag står inte ut med en Oberyn död till med krossad skalle. Jag orkar inte med det. Men jag tyckte den här var nästan mer djävulskt. Framförallt, inte så länge, man förstod ganska tidigt att hon skulle få en dödskyss, men sen när mor och dotter står och sliter i kedjan och inte kan röra varandra, och den ena ska dö och den andra ska hållas vid liv, jag vet inte hur länge, tills hon ruttnar bort hon också antagligen. Och den där lilla detaljen att se till att vakterna byter ut facklarna hela tiden så att hon kan se sin dotter sakta dö. Det var för mig en ny nivå.
Ja, hade det drabbat någon annan än Ellaria så hade man kanske också känt starkare. Alltså hon är ju inte en person man har jättemycket sympati för efter hur hon har betett sig förut.
Fast hon som spelar Ellaria är ju så bra i den här scenen. Hon uttrycker ju fruktansvärt mycket trots att hon har munkavle. Så jag kände att den grep mig till slut. Även om man skiter ju i Elaria och sandormarna liksom. Men det är så oerhört vidigt.
Ja. Det är roligt att först när de dör så börjar du bry dig om dem.
Va? Ja, men det var ju inte bra. Avsky Cersei. Alltså Cersei måste ju få sina fiskar varma snart igen. Ja. Det har gått lite länge sedan hennes walk of shame, tycker jag.
Ja, precis. De antyder ju lite grann om den här walk of shame också då när Euron paraderar gatorna och liksom tar emot folkets så kallade hyllningar eller vad det är för någonting. Ja. De gillar att håna kvinnor.
Ja,
liksom.
Ja, det gillar de i King's Landing.
Kasta bajs på dem.
Ja, det är deras favoritsysselsättning.
Ja, och sen också när Euron liksom retar Jaime där, typ att så här, ja, hur gillar Cersei det i sängen? Gillar hon att rumpa? En finger i rumpan?
Jag tänkte på så var det häftigaste du kunde komma på. Ja. Det finns ju lite andra saker man kan göra.
Ja, det är... Nej, men hon lyckas i alla fall liksom slippa gifta sig med honom.
Än så länge.
Kriget måste vinnas först.
Ja, men det är ju så här också. Euron kommer ju bli ett problem.
Oh ja.
Och det jag gillar med den nya säsongen, det är ju att Jaime Lannister får ju en större och större roll. Det trodde man ju inte. Jag gjorde inte det i alla fall under lång tid i serien, att han skulle få så stor roll som han har nu. Men den är väldigt, jag tycker den är den mest intressanta, hur Jaime ska göra. Så. Ja, i alla fall han får ju börja med, alltså den nya Cersei också, hon pippar ju sin bror med glädje, kan man säga.
Ja, precis, och hon
en ny skamlöshet. Hon vill bara skicka in hennes nya tjänstekvinnor som hon har klippt ny frisyr på, eller inte hon, men de har ju snaggat sig enligt hennes korta. De får bara komma in och byta lakan. Så det är ju lite sådär, hon är ju sådär, det är ju intressant att hon är så otroligt gränslös och skamlös, och det brukar ju i vanliga serier straffa sig till slut.
Exakt. Men jag är drottning och jag liksom...
Du hade en intressant teori om den där tjänste...
Nej, men det är väl bara att man tänker ju här att hon kommer ju så himla nära, att det skulle ju vara så lätt då för typ, ja men Arya att bara ha ett ansikte på sig och liksom.
Man får inte tänka för mycket på vad Arya skulle kunna göra och inte.
Nej, jag vet, hon skulle kunna göra rätt mycket.
Ja, men det hade ju förstört hela serien egentligen om hon utnyttjade.
Ja.
Alltså det hade varit klart rätt fort. Den här Cersei hade ju varit avklarad rätt fort i alla fall.
Ja, men om man inte liksom hade sagt att hon var på väg norrut nu till Winterfell, så hade man ju kunnat misstänka att det var Arya som var liksom den här tjänaren.
Ja. Eller som vi pratade innan, så planterar de den här kärnan som man ska komma ihåg det. Att det kommer ta, Arya kommer ta hennes ansikte senare. Nej, skitsamma.
Ja, som är Freys ungefär, samma.
Ja. Var är Bronn?
Ja, det var ju det jag kom på efter förra avsnittet. Att vi har inte sett Bronn. Ändå en liksom gammal favorit.
Ja, han hänger liksom... Han är stora idol.
Exakt, vad gör han? Hänger runt i King's Landing och får bordeller antagligen. Men nu fick vi i alla fall se honom lite grann här. Och det var ju liksom i några av det här avsnittets liksom mest spännande scener, jag skulle säga. Där det liksom... verkligen hände saker i en så här snyggt collage där de liksom
man fick se
ihop de här olika krigsrörelserna i landet, och han är ju i armén med Jamie
som marscherar mot Highgarden. Men Niklas, du som kan militärer och krig, vad tycker du om de här olika Tyrions taktik mot Casterly Rock och hur det utvecklar sig helt enkelt?
Ja, men jag har tänkt, det är ju på ett sätt är det ganska logiskt, för jag tänkte från början att Tyrions taktik är ganska obegriplig, eller liksom det var upplagt för katastrof, kan man säga. Och det är ja, men det är ganska liksom tydligt att det finns ingen runt Dany som har någon erfarenhet av militära fälttåg överhuvudtaget. Det har Grey Worm utbildad på att alltså strida taktiskt, alltså leda soldater i strid och så, men inte leda arméer i fält, och det är ingen som har den kunskapen. Så det
Typ någon som kan planera fältslag.
Nej, hur man ska göra, var man ska leda arméerna, hur man ska liksom, nå sina liksom, politiska mål. Så det, han gör ett antal misstag tycker jag som var uppenbara från början. Och det första det är att han inte, och det erkänner han ju själv i det här avsnittet, att han inte räknar med Euron Greyjoys flotta.
Ja, det har vi ju suttit och pratat om. Hur fan kunde de inte ha det med sig?
Nej, det är ju jättemärkligt. Eftersom den förändrar hela krigets dynamik. Liksom, vad man kan, alltså, har man, skulle de ha sjöherravälde, totalt sjöherravälde, då kan det vara under vissa omständigheter okej att göra som Tyrion har tänkt. Att man använder skeppens fart för att flytta sina trupper snabbt och slå till överraskande där fienden är svag och så. Men har man inte sjö här i väl, då är havet en väldigt farlig plats som man ska akta sig noga för att vara på. Och Dany behöver inte överraska, för hon hade i alla fall den största armén. Så flytta den så fort som möjligt till fastlandet. Det är det som flottan behöver göra. Den ska inte åka runt och liksom, försöka flytta små styrkor lite här och där. För det är fel två som han gör, att han splittrar hennes styrkor. Och det är ju militärstrategi 1.0. Det är ju så här Sun Tzu på 500-talet före Kristus. Man ska slåss koncentrerad. Det är fienden man ska tvinga och dela upp sig så att man kan slå ut dens styrkor liksom, vilket, del för del.
Och det är ju det Cersei och Jaime gör nu.
Ja, precis. Och det är Tyrion har gett dem chansen att göra det. Det är inte de som har liksom skapat den situationen. Det är han som har gjort det.
Ja, men det är snyggt där hur liksom Tyrion beskriver den här attacken och hur de ändå tänkt smart på hur man ska kunna ta Castle Rock. Och man tror att, ja men gud vilken härlig seger de vann här. Och så bara, nej.
Och det är det tredje som är, alltså att även om planen hade lyckats så är den ju inte ett sätt att få slut på kriget. För det är ju som Jaime säger också, att Castle Rock har ingen betydelse. Man kan tänka sig mot en annan motståndare att bara, oj, de tog mitt hem, nu jag kanske måste förhandla eller jag kanske måste ge mig. Men Cersei kommer aldrig ge sig. Så det enda sättet att slå henne är att ta King's Landing, vilket de kunde ha gjort från början. Eller ta liksom,
vilket Dany faktiskt var inne på från början.
Och det är det som är så tydligt Tyrions plan, att det enda Dany har sagt om den, det är att använda hans egna ord och sånt där för att stötta den. I'm not here to be queen of the ashes.
Ja, och sen så tar det är ju Lannisters gör ju en klassisk sån här skenmanöver, att de bemannar ett obetydligt ställe för dem för att locka in fienden, och så flyttar de sin huvudarmé då till Highgarden, som de måste ha för att Tyrells är rikast, de har mest mat och mest guld.
Ja, och samtidigt så får Cersei hämnd på Olenna.
Ja.
Och henne är ju spel liksom.
Ja, och hon måste ta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Highgarden, för att Lannisters har ju en jätteskuld till Braavos, alltså till banken i Braavos, vad heter den? Järnbanken.
Ja, precis. Och det är också, Jaime säger att det är en taktik som man lärde sig av Robb Stark i Viskande skogen.
Det var ju, men det här att lämna en liten styrka och flytta. Mm.
Precis, det var ju någonting som gjorde var det i säsong 1 redan. Som han blev tillfångatagen av Robb Stark.
Det andra mötet i den här avsnittet som är fantastiskt, det är ju den mellan Jaime och Lena. Och tyvärr måste ju vi säga adjö nu till en av seriens absolut bästa karaktärer.
Ja, fy fan. det är tråkigt.
Det är tråkigt. Det var inte speciellt oväntat kanske, men det var det är ju för mig avsnittets höjdpunkt. Mötet mellan Jaime och Lena, och de, hon får ju lämna serien with a bang. Det vill säga, hon tar giftet som är extra så här snällt, och sen säger hon att hon var ansvarig för Joffreys död. Då har jag två frågor. Varför nämner hon inte Littlefinger? Två, som också var med i maskopi då för att mörda Joffrey. Två, hur påverkar det här Jaime?
Ja, på fråga ett så tänker jag att hon är stolt över att hon har gjort det här. Och att hon liksom vill ta hela äran för det. för mordet.
Och att hon fortfarande hatar Lannisters kanske. Och någon som har gått emot dem en gång kanske man inte vill röja i onödan.
Nej.
Att det finns väl, så länge han är kvar så kanske han kan åsamka dem mer skada.
Mm.
Men Jaime då? Det är ju springande punkten här i...
Så här har han visat sig god och liksom generös i segern och ska låta henne dö i frid, och sen släpper hon en sån där bomb på honom. Det är ju inte, det är väldigt skoningslöst gjort av henne, måste man säga. Tackar inte riktigt för hans generositet där.
Ja, hon har ju då förlorat några barn på kö. Ja, ja, ja. Hon är ju lite butter.
Ja.
Och sin man, ja, allt har hon ju förlorat.
Liksom. Ja, för man tänker att Cersei har ju ändå snackat om, fortfarande nu i sjunde säsongen, om att ja, men Tyrion som mördade hennes son. Och nu får ju de svart på vitt att det inte var så, om inte hon fortsätter liksom tjata om att ja, men Tyrion kanske var med på det eller liksom någonting sånt, så har de ju inte den, det liksom agget kvar.
Nej, men det, alltså det, Jaime måste det ju påverka, för eftersom han då visar det sig att allt som ledde fram till Tyrions, allt som, det var ju fel. Alltså duellen, pappans död och allting. Det var ju inte liksom Tyrions fel att Joffrey dog. Alltså det som satte hela den här jävla bollen i rullning, som gjorde att Tyrion hamnade hos Dany. Så någonting måste ju vara. För det de måste ju ha. Jag är inte så säker på att Jaime kommer vara blind trogen Cersei, oavsett om det verkar som det liksom. Det var dels Euron Greyjoy i den här mixen, och sen dels, det är ju en komplicerad familj.
Man undrar lite grann var hans gräns går. För än så länge så är det ju liksom ändå, ja, de försöker återerövra riket. Men om hon liksom kommer ställa andra vidrigare krav på honom, om man kommer liksom göra som hon säger, eller om han har ju ändå liksom gått emot henne lite grann i smyg tidigare.
Han kan ju också dö under kriget. Alltså, jag tror ju inte det, men han kan ju faktiskt dö under något slag. Eller så blir det Bronn. Skitsamma.
Han har ju klivit fram i alla fall som en mycket mer självständig spelare, tycker jag. Det är han som gör ändå alla de här manövrerna och sådär. Cersei håller på med sin hämnd, och hon har ju inte lagt sig i så mycket i detalj vad som ska göras eller så.
Nej, precis.
Det är ju Jaime som är hjärnan här.
Ja. Och Lena försöker faktiskt mindfucka honom också med Cersei. Mm. Alltså hon såg ju gift, alltså hon menar ju på att hon kommer bli hans död till exempel. Och det, jag tror det Lena säger till honom i den scenen innan hon dör, det är nog någonting som pågår i Jamies huvud någonstans. Och det tycker jag det här Costevaldo får fram rätt bra med sitt skådespeleri i de här säsongen.
Ja, och det vore ju ändå lite otroligt med tanke på hans karaktär har liksom utvecklat sig, att han skulle liksom helt bortse från Syrans galenskap. Liksom, han har ju ändå liksom gått från en liksom stenhård till liksom mer känslosam, och alltså vänskapen med Brienne och
ja, dels grejer. Det ja. Han har ju även, om man kollar på de andra konflikthärdarna här, alltså han har ju någon slags band till dem i Norden också. Den stora utjämnaren kan ju bli White Walkers, hur Cersei väljer att hur Cersei väljer att spela den spelpjäsen, helt enkelt. Man vet aldrig. I norr i alla fall, där händer inte så mycket i Winterfell. Sansa och Littlefinger pratar.
Ja, men det är skönt att vi har lite pelagångssnack här.
ja, men det är walk and talk. De går omkring och man... Sansa blir mer och mer less på den här.
Hon fortsätter ju skjuta ner honom ganska snyggt. Det är väldigt härligt att någon gör det till slut, när han liksom far iväg i sina eloquenta utläggningar som inte har så mycket substans i sig. Liksom,
håller honom lite kort.
Ja, berätta vad det är han säger egentligen.
Precis, men det finns ju ändå någon poäng här liksom med, jag menar, han pratar liksom att alla är fiender, alla är vänner, man ska liksom tänka på alla spelpjäser samtidigt, olika liksom scenarier och sådär. Att det är också lite så här att, ja, men Sansa är kanske liksom mer av en multitasker. Alltså, Jag... Lite grann som man brukar säga att kvinnor kan tänka på flera saker samtidigt. Så tänkte jag i alla fall.
Medan John bara tänker på White Walkers.
Han, liksom, han har fokus där. Ja. Medan hon kan liksom hålla flera bollar i...
Ja, men hon är ju en lämplig regent. Jag tycker det märks ju väldigt mycket hur hon vill nu, alltså kläderna hon har, hennes växande pondus. Hon är ju där man har alltid önskat henne när man följer den här serien. Att det går ju inte att ha poänger med Sansa Stark, kan ju inte från början bara vara att bli utsatt för sadistiska våldtäkter i flera säsonger, utan att det skulle vara en hemskt sätt att skriva ett manus. Men nu är hon är ju egentligen drottningen av Norden i allt hon gör. Och de, i det här avsnittet så försöker de ju, då visar de ju att hon blir mer och mer kompetent på det också.
Ja, hon säger åt dem att ha läder på sina rustningar. För att det blir kallt.
Ja, det är konstigt att ingen tänkte på det innan, men att hon måste gå förbi och släntra förbi och bara, by the way.
Det man inte vet är ju vad Littlefinger har för nästa steg. För han är väl inte där för att slåss mot White Walkers i första hand kanske. Han håller ju på att peta på henne hela tiden och säger att hon måste tänka framåt. Och bla bla. Men han har inte riktigt sagt vad vill han själv göra.
Nej, och man vet ju egentligen inte vad Varys vill heller. Nej. Littlefinger och Varys har ju också någon sån där connection. Och Varys är man ju inte, man kan inte vara helt säker på hur han kommer spela heller. I alla fall. Vem trodde ni skulle komma till Winterfell först?
Jag tänkte ju Arya. Men...
Nej, jag tänkte nog ingenting. Han tänkte... inte, det var bara några sekunder.
Ja, precis,
så snabbt någon... jobbar inte jag.
Ja, men lilla Bran kommer på sin släde.
Han är inte samma Bran längre.
Nej
han är som... väldigt... Han är som helt... Som att han är källtjockt, liksom. Han är liksom en...
Hon posttraumatisk treögda korpens stress verkar han ju lida av.
Ja,
han är ju helt tom.
Ja, hon gråter och är jätteglad och han är liksom helt stel och bara, jag är den treögda korpen, jag kan se allt.
Jag började asgarva när han sa det. Jag var Bran. Han säger något sånt där, nu är jag den treögda korpen. Alltså det är ju inte något som skulle gå hem på stan om man gick ut och sa det.
Är det ju lite liksom...
Älskling, ja. Det har hänt lite grejer. Jag är en treögda korpen.
Man satt invirad i en päls på en släde också när man sa det.
Ja. Ja, men han visar ju så här hennes förmåga när hon sitter under det där trädet. Och det han bevisar att han har ju sett saker som inte han ska kunna se. Hennes bröllop med Ramsay pratar de ju om det. Och då blir hon ju rätt rädd. Jag tänker mest på när hon går från Bran i det där trädet. Vem tar tillbaka honom? Får han krypa?
Ja.
Alltså det är ju så. Han måste ju hela tiden.
Ingen varg och ingen Hodor.
Nej.
Mera sitter i något litet hörn, ja. Och liksom väntar på att han ska bli klar med vad det nu än
är. Ja, han säger ju såhär, jag ska sitta kvar här ett tag. Jag ska sitta kvar som Jon Snow och bara titta ut i tomma intet. Men jag tänker, men någon måste ju gå och bära tillbaka.
Ja, det är roligt också det här att liksom träd är så himla... Han är som en sån här trädfetischist. Liksom.
Ja, ja. Han blir det som den treögda korpen.
Ja, exakt.
Men nu kan du tydligen...
tafsa på
det. Jag fick någon som förklara, för jag sitter ju bara och tänker bara snap out of it. Alltså, ska han vara så här hela säsongen? Han sitter på allting. Han har ju, som jag förstår det, alla tankar. Han kan se allting som har hänt och kommer att hända samtidigt. Han är ju typ gud. Mm. Med honom... är det ju över. Alltså nu Stark-familjen har bara Arya som kan ta vilken skepnad som helst och döda vem som helst, och så har de Bran som kan göra vad som helst. Mm. Alltså se vad som helst, förutsäga vad som helst. Då läste jag på det här att i alla fall serieskaparna själva förklarar det hela genom att det gick lite fort där i grottan med Max von Sydow. Det här, jag vet inte hur etablerat det, har ni tänkt på det? Att när han utbildade sig till den treögda korpen så var han ju tvungen att avbryta för att nattkungen kom. Att han var tvungen att lära sig väldigt fort. Och då blev han överladdad i skallen. Han var ju inte riktigt utbildad och klar.
Ja, just det. Vad då de liksom typ... allt
up.
Skulle in liksom.
Ja. Ja. Så han för mycket information på för kort tid. Så du har rätt, Sandra. Att han har någon sån där treögda korpen posttraumatisk stress.
Men kan man föreställa sig att det är svårt att bringa ordning i allt som någonsin har hänt och ska hända samtidigt?
Ja. Försök föreställa dig det. Liksom. Ja.
Men Benny of Wise sa ju det, att han har bara lärt sig att öppna de första sidorna på hela den här världens encyklopedi, så han måste liksom komma på hur han gör. Ja, och dessutom men... tyckte de att han, när de fick frågan så tyckte de, eller om det, vem som fick frågan. Jo, de fick frågan. Om de tyckte att Bran Stark skulle sitta på järntronen. Och då var de med bara, ja, han passar nog bättre som Hand of the King eller Queen. Tacka fan för det, han kan ju förutsäga allting.
Men vad ska han göra? Han har någon sorts funktion i det här. Han måste vara redo när den långa natten kommer. Men vad ska han göra? Ska
ja,
han
men det vet man ju inte.
Nej. Om det är att han ska liksom förutse hur liksom nattkungen kommer agera, att han ska liksom komma på strategier mot honom, eller om man ska liksom kunna slåss mot nattkungen i sina tankar.
I någon sorts
eller?
Mentalt plan.
Var det inte Magnus Dahl som tidigt sa i den här podden eller när vi bara pratade, att det är nyckeln till allt finns hos Bran Stark?
Mm.
Alltså det där, det, varför skulle han annars vara trehögda korpen? Alltså varför skulle hon släpa honom i en släde upp till något träd i norr och
det
sen tillbaka?
Det måste ju bli någonting av det där.
Men, det är kanske, men hans funktion är kanske mer med det riktiga slutspelet med White Walkers och kanske inte så mycket nere i King's Landing. Det skiter väl trehögda korpen i. Han har väl viktigare saker för sig.
Ja, men en av de liksom första grejerna han säger till Sans är att han måste prata med Jon. Och då blir man såhär, tada, vad ska han berätta då? Kanske om vilka hans föräldrar är. Ja,
ja och då blir det ju, ja men då får man ju, ja, det är ju det. Det kommer ju väl vara, när John får veta vem han egentligen, vilken släkt han egentligen tillhör, det är väl en av den här säsongens stora höjdpunkter antagligen.
Mm,
det måste
precis,
väl ske den här
när
säsongen.
Det kommer.
Ja. Det händer ju lite annat här som vi kan dra lite snabbt. Melisandre drar till Volantis.
Jag hoppas vi följer med på hela den resan.
Han pratade lite med Varys innan, så precis som alla röda häxor så lämnar hon en liten gåva i form av ett kryptiskt, ondskefullt meddelande. Jag ska återvända en gång till Västerås för att dö. Och det ska du också göra.
Varys som älskar röda häxor.
Ja.
Ser lite bekymrad ut.
Ja, men det var väl ett bra sätt att lösa på att man, nu kan man, behöver man inte bry sig om Melisandre resten av... Ni märker hur de håller på att hugga bort de här karaktärerna som inte är så viktiga för huvudstoryn. Liksom.
Det är samtidigt det de, som hon ändå finns där om de skulle behöva...
Om de skulle liksom, dö eller så, som behöver återuppväcka.
Ja.
Ja, om det liksom behövs för historien. Så.
Theon Greyjoy, min lilla favorit, den ynkryggen. Jag är umma för honom. Mm. Han hissas bara upp i en båt och ingen tror på honom när han säger att han har försökt rädda sin syster.
Nej.
Det var ungefär det.
Ja.
Så nu är det...
Ja, det är bara att man undrar liksom vad hans funktion kommer bli.
Ja.
Han har ingen respekt med sig riktigt i bland sina landsmän där. Ingen som är redo att följa honom till
nej, precis.
Döden riktigt.
Man undrar om de fortfarande är liksom trogen Jara eller om de bara kommer liksom köra på med något eget sjöreveri.
Mm.
Jag vet inte. Det är jättesvårt att veta vad de ska göra. Jag har 10 nu tycker jag. Men han, jag tror han har en ganska viktig roll att spela i slutet.
Mm.
På något sätt. Han kanske dödar Euron. Jag vet inte. Sen får ni jättegärna förklara för mig varför det är så lätt att bota Grayscale.
Det är bara att följa instruktionerna i boken.
Exakt.
Tydligen. Men ja, nej. Det
det är lite så här. Jaha, där var den borta.
Om det var så lätt så borde de andra mästrarna som hade provat också ha lyckats, kan man tycka.
Exakt, ja, någon borde gjort det. Någon hade väl lyckats, men...
Och det ser ut som att det är liksom morgonen efter han har liksom gjort den här hemska liksom bara skärt av hans grayscale och sen liksom baddat honom lite. Man tycker att han borde vara mer... Ja, men typ blodig och liksom ankommen.
Mm. Ja, men jag tänker mer att det går ju, det var väldigt fort.
Yeah.
Om det inte är så att det fortfarande, han smittar fortfarande när han rör folk. I så fall så är ju Sam Tarlys öde. Då kommer han få grayscale på sitt citadel.
Mm. Det kanske Joras att han är så, hade så stark livskraft för att han vill tillbaka till Dany så gärna så att hans kropp var extra mottaglig för den här
gången. Exakt, det var fint klimat.
Ja.
Nej, men om någon som lyssnar på det har någon bra teori om det här, för det här känns, det är ju avsnittets svagaste, eller säsongens svagaste grej, det tycker jag är grayscalen, för det är what the fuck.
Mm.
Lite mer dunder och brak kring det där borde det ju vara än att man bara skär bort den.
Mm.
Jag läser bara en bok som, ja som du sa, ja det är bara för de instruktionerna, det är som att han har bakat sockerkaka liksom.
Ja.
Ja, Och här känns det också som att de planterar lite när de, när Sam och Jorah snackar om att ja, vi kanske ses igen förhoppningsvis. Mm. Det kommer bli någonting
i Norden, tror jag.
Ja, och sen också undrar man lite grann nu när, ja, men det har ju gått lite dåligt för Tyrions taktik. Och nu liksom kommer ju Jorah antagligen liksom dyka upp vid Dannys sida igen.
Mm.
Om hon kommer liksom på hans, ja, han, som du sa väl att han, du Niklas sa väl att han har ju lite militär.
Ja, han har i alla fall lite militär erfarenhet.
Till skillnad från de andra där.
Ja, samtidigt, ja, men nu är väl liksom Tyrions väg är väl slut, kan man väl tänka sig. Nu är det nog dags att, och Lena Tyrells sista ord där till Danny kanske blir verklighet. Be a dragon. Det är nog säkert det som kommer hända nu.
Ja, det var ju det här, jag tycker verkligen om, framförallt om man, nu ska vi blåsa en spoiler high här för er som inte vill veta någonting om nästa avsnitt. Jag gör det bara. Så, sluta lyssna. Jo, i trailern för kommande avsnittet så
spoils of war.
Spoils of war.
Som typ betyder i krigsbyte.
Ja, ungefär. Ja, ungefär. Så fattar man ju varför Olenna Tyrell och ville prata enskilt med Danny i förra avsnittet, just som Niklas sa, Bia Dragon liksom. Hon i trailern så säger hon något i stil med att hon alla era clever ideas har inte funkat.
Ja, precis. Enough with clever plans.
Ja, och det är ju en liten påskägg för mig, för Olenna Tyrell och deras samtal. Så det verkar ju som att Danny kommer lyssna på dig, Niklas, och samla sin här och rida drake.
Mm.
Enligt någon, hon följer ju din filosofi och ja, gamla kinesiska erövrares.
Ja, vi får även se här att Cersei gör en deal med järnbanken, att när de får det här stulna Tyrell-guldet så kommer de liksom hjälpa henne.
Mm.
Och man får även se där Jamie färdas med guldet. Och då undrar man lite grann, alltså, varför får vi se just den färden?
Mm.
Kan det vara liksom att någonting händer där på vägen? Annars, nu, i den här säsongen har vi bara liksom, vi har inte sett några färder liksom.
Nej, helt plötsligt kommer en färd.
Ja, exakt.
Det måste ju vara en betydelsefull.
Kanske ska hända guldet någonting.
Ja.
Sen får vi också se Arya Stark komma till Winterfell. Vi får se Theon komma in till land. Vi får se Brienne fightas och podcastas till marken. Och sen får vi även se någon silhuett liksom på en klippa där i norr liksom, som ser mot
Nej, det kan ju vara Jon Snow.
Ja, det såg ut som det.
Kan, det kan Uncle Benjen kanske.
Precis. Vad gör de där i norr?
Ja.
Undrar man då.
Och så en drake.
Exakt.
Mm.
Så det är ja, lite ledtrådat.
Det kan ju vara så att det, som sagt, att det stora slaget mellan Lannisters och Danny kommer redan i nästa avsnitt.
Ja.
Det skulle vara spännande. För vad ska de tre sista, vad ska de berätta då?
Mm.
Tada, nattkungen.
Mm.
Men vi har fått telefonsamtal och mejl också, Sanna. Du får,
ja, rasar in. Ja, precis. Exakt. Ska vi se om vi kan ta ett...
Hej, Trusselet. Ellie här. Jag och min kompis, vi har en teori. Vi funderar på om det är så att det är han faktiskt fejkar när han pratar vad han ser i elden. För att tidigare tycker vi att när man har filmat visioner eller så har man ändå fått se någon form av vision. Men här är de väldigt, väldigt tydliga med att just filma elden som bara eld. Och vi tänker att han kanske har något annat och försöker manipulera de andra till att följa på den plan som han har. Vad tror ni om det? Tack för en bra podd. Hej.
Ja, Niklas.
Vad skulle The Hound ha för plan då i det här?
Det är väl... Han känns ju inte som någon som har planer på det sättet liksom.
Nej, vid muren. Ja, nej. Ja. Men han kan ju fejka mycket väl, men det är väldigt svårt att se varför.
Nej, det går inte ihop med The Hounds väldigt pragmatiska karaktär. karaktär. Alltså han är så jordnära. Han tror ju inte på spöken och vålnader förrän han ser någonting antagligen. Jag tror det han ser är precis i linje med som scenen beskriver det, att han börjar sakta bli mer och mer övertygad om att det finns ett hot som ger hans liv en större mening än vad han har. Han är ju bara en bov och bandit som drar runt ensam. Men nu kanske han kan få någon mening med sin tillvaro.
Vi har fått rätt många mejl också. Jag tänker att vi kanske tar ett till nu här från Oliver. Hej Tronspelsgänget, Oliver här från Stockholm. Tycker ni har en intressant trio med olika personligheter som för fram intressanta diskussioner.
en märklig hyllning och diss samtidigt. Exakt. Jag älskar det.
Ja, det är fantastiskt. Det är precis sånt som vi gillar. Jag har en liten teori som handlar om Sansa och Littlefinger. Det spekuleras om att han ska dö denna säsong av antingen Sansa eller Arya. Men jag tror att nyckeln till att besegra Littlefinger är Robin Arryn. Anledningen till att Peter Baelish har makt över Vale är för att Robin Arryn litar på sin farbror Peter. Om Sansa som Robins kusin försöker komma närmare honom och få hans tillit, kan detta vara det bästa sättet att utmanövrera Littlefinger medan han viskar i hennes öra att hon nu har makten och ska jag si och så. Till Sansas fördel är i detta fall hennes kön.
Åh, herregud.
Ja, Robin Arryn är nu säkert i puberteten. Och är nog intresserad av det som Sansa har mellan benen.
Oj, ja.
Vackert uttryckt.
Ja, exakt. En av de saker Sansa lärde sig av Cersei från Blackwater-slaget var faktiskt en kvinnas bästa vapen än det som hon har mellan benen. Kanske föreslår hon ett giftermål mellan henne och Robin och lämnar gamla farbror Peter ute i det kalla. Eller till och med avslöja för Robin att det var han som dödade Robins mamma Lysa. Det är min lilla teori som jag tror skulle göra Sansa till den sluga karaktär serien försöker etablera.
Ja. Nej. Robin Arryn, den äckliga pojken.
Ja, han har inte sett den.
Nej, han kommer säkert tillbaka. Men
saknad.
Han utbildar sig, tror jag, hemma i The Vale. Ja. Försöker slåss med svärd och sånt. Ja.
Han är ju helt
odugl. Utan större framgång.
Nej, han var bara bra på att dia sin mamma. Mm. Vad heter hon? Nej, jag tror inte det. Jag tror att Sansa kommer gå sin egen väg. Det känns mest logiskt. Inte ta hjälp med någon man.
Nej, precis. Och det känns som att det är väl kanske det främsta hon har lärt av Cersei också. Att nu är liksom Cersei inte alls sugen på att skaffa sig någon, något gemål eller någonting sånt. Utan kör sin egen liksom grej.
Med sin brors. Mm.
Men ja, nej, vi har kanske inte saknat Robin Arryn så mycket.
Nej.
Han behöver liksom inte komma tillbaka, tycker jag. Jag tycker det är dags att flytta handlingen norrut igen. Alltså nu har det gått 2 avsnitt utan White Walkers. Jag behöver min White Walkers fix. Mitt beroende behöver kittlas.
Ja, och Niklas, du som så är lite militärteoretiker här. Finns det något sätt för dem att besegra de här White Walkers egentligen?
Ingen aning, alltså det beror på hur många de är och sådär. Om de får tag på något draklas, hur lätt det är att döda. Alltså, det verkar ju ganska lätt med draklas att döda dem. Så skjuta lite pilar med draklas. Jag vet inte riktigt hur man ska göra.
Ja, det går någonstans. Det går väl att elda de där gastarna. White Walkers bryr sig ju inte om eld. Säkert om drakeld kanske, men...
För det var väl inte som att Sam var jättenoggrann i sitt hugg mot den här som han råkade döda. Det var ju med att han nuddade den med lite.
Men det har vi ju också varit inne på. Hur farliga kan de vara om Sam Tarly kan ta död på?
Nej, det är liksom kasta lite draklas i deras generella riktning och så, så faller de ihop i moln av asken. Ja. Det är ju inte...
Nej, men de har ju fördelen att ju fler som dör, ju större blir hären.
Ja.
Det är väl det som är deras stora fördel. Mm. Alltså, tänk er ett jättelikt slag mellan dem och Lannister-hären och så dör det jättemånga Lannister. Så då kan ju vara nattkungen mitt i, vi börjar bli få. Då höjer han bara på armarna. Och så är de tre dubbelt så många. Ja.
Ja.
Det är som ett virus. Mm. Pandemi.
Ja, vi får se helt enkelt hur det går.
Ja.
Tacka Niklas Wendt för en fantastisk insats i vår lilla äckliga poddrum.
Det var en ära att få vara med.
Ja, det var bra att du så här, styrde upp det här Tyrions banala misstag som härförare.
Katastrofal insats.
Ja, alltså, vad tycker ni om Tyrions liksom, stridsduglighet, och har ni andra åsikter så kan ni mejla tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet, eller jättegärna ringa 08725 2357.
Ja, ja. Vi avslutar ju allt med att säga samma ord. Har du tänkt ut något, Niklas?
Nej, jag tänkte nog försöka följa traditionen.
Okej, då säger jag Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.